Men den svenska kardinalen själv har svårt för den konservativa beteckningen.
Det har jag alltid vänt mig mot, för att man kan vara konservativ i vissa frågor och andra inte. Alltså det är inte en parti, två partier som kämpar om makten.
Den starkaste bilden Anders Arborelius minns från konklaven var när de alla kardinalerna förstod vem utav dem som var menad att bli nästa påve.
Vi tror att det är den helige ande som leder kyrkan, men att det då plötsligt blev klart, det är han som vi måste välja.
Hör hela intervjun i appen Sveriges Radio Play. Linda Kjernwall på Ekot var reporter. Och så vädret. Imorgon på nationaldagen får stora delar av landet regn eller skurar. Men i Östersjölandskapen börjar det med lite morgonsol. I norra Norrland däremot där skiner solen fram till eftermiddagen och inlandet och fjälltrakten får en del skurar. Temperaturer i allmänhet 12 till 17 grader. Ikväll skiner solen på många håll men molnen tätnar i de västra delarna av både Götaland och Svealand och följs efterhand av regnskurar. Det var kvart i fem Ekot och producent för den här sändningen var Katarina Boive.
P1, Sveriges Radio.
Det här är Studio 1, timme 2.
16 miljarder och 16 000 fler fängelseår varje år. Kommer Sverige bli tryggare av det?
Vi hör justitieminister Gunnar Strömmer om den stora straffutredningen som kom idag.
Lasse Johansson och Susanne Westergren och tyske Merz är just nu på väg till Vita huset. Har Donald Trump gillar att ännu ett bakhåll där i ovala rummet?
Därefter om de antisemitiska hatbrotten som ökar i Sverige.
Och därefter reportage om hur gödsling ska få svenska skogar att växa snabbare.
Men det kan samtidigt skapa större problem.
Och sist, snart slutsnusat för lärarna i Kungsbacka.
Välkomna att lyssna.
Ja, höjda maxstraff för grova våldsbrott upp till dubbla straff för gängkriminella. Det är några förslagen i utredningen om svenska straffskalor som presenterades idag.
Sveriges justitieminister Gunnar Strömmer kallade utredningen den största reformen av det svenska straffsystemet i modern tid. Du är välkommen hit Gunnar Strömmer till Studio 1.
Tack så mycket.
På vilket sätt är den här reformen lösningen på den problematik som vi har i Sverige med kriminaliteten just nu?
Ja, men den kommer alltså inte ensamt lösa till exempel utmaningen med organiserad brottslighet, men den kommer lämna viktiga bidrag. Vad det här handlar om är ju att man ser över hela straffrätten och vill uppnå några saker. En sak handlar om brottsoffer, att brottsoffer ska få en starkare upprättelse än idag. När så att säga, straffen skärps och på ett bättre sätt kommer återspegla brottens allvar. En annan aspekt handlar ju om att skydda samhället mot farliga personer. Och det är klart att när riktigt farliga personer kan låsas in dubbelt så länge i några av de fall som vi talar om här, så är det klart att under den tiden kommer de inte kunna begå nya allvarliga brott eller rekrytera nya barn in i gängen och så vidare.
Betyder det att vi står inför ett tryggare och säkrare Sverige nu?
Ja, jag tror var och en förstår att det kommer från ett rätt besvärligt läge. Jag menar, dödsskjutningarna tredubblades i Sverige mellan 2012 och 2022. Den kriminella ekonomin har växt till 100-150 miljarder. Rekryteringen av barn har tryckts långt ner i åldrarna. Det är klart att det tar viss tid och det kommer att krävas åtgärder på hela bredden i samhället för att vända den utvecklingen. Men straffen är en viktig del av det. Och just att kunna låsa in riktigt samhällsfarliga kriminella under längre tid är en viktig del av det.
Men är det avskräckande för nya brottslingar då?
Det beror på vem tror man vänder sig till. Den där frågan diskuteras ibland. Fungerar straff? Och då tror jag det är viktigt att ställa sig frågan i vilket avseende. Straff har en, ska vi säga, normerande verkan, en avskräckande verkan i samhället i stort. Men det är klart att de mer förhärdade brottslingarna, de som begår många brott, den, ska vi säga, lilla grupp som står för en väldigt stor del av brottsligheten, de blir inte först en avskräckta av längre straff. Däremot, om vi kan låsa in dem dubbelt så lång tid som idag, så kommer de ju inte, som jag sa tidigare, kunna begå nya brott under den tiden, inte rekrytera nya barn, inte organisera, liksom planera brottslighet på samma sätt som de kan göra om de är ute. Och det, Det är en viktig sak. Om jag får ta en aspekt till, för nu talar jag om den organiserade brottsligheten. Men det som gör den här reformen stor är också att den är bredare än organiserad brottslighet. Det har varit en hel del diskussion om den här så kallade Nytorgsmannen på senare tid. Och nu ska jag inte gå in på alla enskilda fall där, men ska vi säga serievåldtäktsmän som i dagens regler kommer ut efter relativt kort tid. Det är både en, ska vi säga, ett hån kan man säga mot deras brottsoffer och dessutom stora risker för ny brottslighet. Ett konkret förslag i dagens utredning är att om någon har gjort sig skyldig till 3 grova våldtäkter så ska man kunna dömas till livstidsfängelse även om det inte ingår som ett straff för det enskilda brottet. Och det handlar ju både om upprättelse för brottsoffer och skydda samhället mot ytterligare brott.
Är det en del i det här att ni betonade att ni vill skifta fokus från gärningsman till brottsoffer och samhällets behov av skydd?
Ja, precis. Det är ju ett väldigt konkret uttryck för det skiftet. Och om man tittar, om jag tar ett konkret exempel vad jag menar när man säger att dagens modell utgår mycket från gärningsmannen. Idag är utgångspunkten att om man kan välja en mildare påföljd än fängelse så ska man göra det från domstolens sida. Det handlar ju om att ta hänsyn till gärningsmannen. Man kan sätta ner straffet, eller ska sätta ner straffet, beroende på omständigheter som rör gärningsmannen. Till exempel om man förlorar jobbet så ska man få ett lägre straff. Det kan man tycka är lite konstigt. Det betyder att en arbetslös får så att säga ett högre straff än den som har ett arbete men som begår samma brott. Allt är omständigheter som utgår just från gärningsmannens så att säga, situation. Nu vill vi ta bort den typen av hänsyn i hög grad och sen ersätta det med tydligare fokus på vilket straff är så att säga, rättvist sett ur brottsoffrets synvinkel och vad är rimligt sett ur det omgivande samhällets synvinkel för att skydda alla andra så att säga mot farliga personer.
Men 16 000 fler fängelseår per år kommer dömas ut, i stort sett dubbelt så mycket som idag. Hur ska det där gå ihop med kriminalvården som är pressad redan idag? Hur säker är du på det?
Ja, men det råder ingen tvekan om att, kan man säga, andra sidan av myntet är ju att vi måste bygga ut kriminalvården för att kunna hantera det. Och det är klart att det är en politisk fråga. Om man frågar för medborgarna ytterst att avgöra om man tycker att det är värt det. Jag menar ju att det är det. Att det här är väldigt viktigt för att återupprätta trygghet och frihet i Sverige. Men det är klart att här och nu så är kriminalvården satt under en väldig press. Och det är därför vi nu också investerar rekordstora belopp i en expansion av kriminalvården under en längre tid framöver.
Och än mer blir det ju nu, 16 miljarder. Är det garanterat att de pengarna finns på något sätt sen, fram efter 2028 där, eller när det här träder i kraft?
Det kommer ju också vara en politisk fråga. Ja. Jag vågar säga att vår regering är ju fast besluten om att göra den investeringen långsiktigt för att åstadkomma en sån här förändring. Men det kan säkert vara så i ett val om ett år att det här kommer vara en omdiskuterad fråga och olika politiska alternativ kommer ha olika uppfattningar om det. Får jag i sammanhanget säga att vi är ju också beredda att tänka nytt för att lösa den här uppgiften.
Ännu så, fler fängelseplatser utomlands.
Ja, men exempelvis så sent som igår så visade vi ju på en fin möjlighet för Sverige att få hyra 600 platser, upp till 600 platser i Estland. Dessutom under former som är både väldigt seriösa och kostnadseffektiva. Och det är klart att om vi är beredda att tänka nytt så kommer vi förstås enklare att också möta det här behovet.
Ja, längre påföljd och hårdare straffskalor är en kort sammanfattning av den utredning som rikspolischef Peter Lund presenterade för regeringen idag. Leder verkligen hotet om längre och hårdare fängelsestraff till en minskad kriminalitet? Vi har med oss Tova Bennett som är straffrättsforskare vid Lunds universitet. Tova, om vi börjar med den utredningen som presenterades idag, vad är dina reflektioner kring den?
Ja, hej. Jo, men det här är ju ännu en rad utredningar som föreslår olika reformer som ska leda till fler och längre fängelsestraff framför allt. Och det beskrivs ju som ett paradigmskifte, men jag håller inte riktigt med om den beskrivningen. Jag tänker snarare att det är en del av en utveckling som pågått under de senaste 15-20 åren ungefär. Och här jämförs den här utredningen med andra större utredningar under 80-90- och 2010-talet till exempel. Men den skiljer sig på några sätt från de utredningarna. Nämligen att den har den här breda ambitionen att den ska göra en genomlysning av påföljdssystemet. Och det finns väl en ganska bred enighet skulle jag nog säga bland straffrättsexperter om att det kunde vara en bra idé och att flera av de här reformerna som diskuteras är saker som har diskuterats under en längre tid. Men direktiven här är väldigt styrda och uteslutande inriktade på straffökningar eller straffskärpningar, och utredningen också till skillnad från andra större utredningar som har det här breda angreppssättet haft 1,5 år på sig att göra en översyn av i princip hela påföljdssystemet. Så det finns vissa skillnader mot de här andra större utredningarna skulle jag nog säga.
Går det att använda hårdare straff i ett avskräckande syfte och därmed få till en minskad kriminalitet? Vad säger forskningen?
Det korta svaret på den frågan är väl egentligen nej. Sen kan man problematisera det, men utredningen skriver själva att straffskärpningens avskräckande effekter på samhällsnivån är begränsad. Och det finns egentligen inte heller något belägg eller något bevis för att just den här inlåsningen på längre sikt skulle vara en brottsförebyggande åtgärd. För det stämmer ju såklart som justitieministern säger här att om vi låser in personer under en längre tid så är det åtminstone svårare för dem att begå brott under tiden som de sitter inne. Men de allra flesta som döms till ett fängelsestraff ska ju så småningom komma ut. Och här finns det också risker med att lägga stora delar av samhällets resurser på att förlänga tiden för inlåsning för fler personer. För att det helt enkelt uppstår konflikter med andra åtgärder som har bevisad positiv effekt när det gäller att öka tryggheten och minska brottsligheten i samhället.
Mm. Vad tycker forskningen att man ska göra istället?
Alltså, om man skulle fråga kriminologer eller andra som kan mycket om brottslighetens orsaker så skulle man kanske säga att det är viktigare att fokusera på förebyggande åtgärder. Och det kan man väl hålla med om som straffrättsforskare, även om jag såklart tycker det är kul när andra intresserar sig för straff. Så innebär det ju att satsa resurser på straff, då lägger man pengarna när det redan är för sent kan man väl säga. Och sen kommer brott alltid att begås och samhället måste självfallet reagera kraftfullt mot allvarlig brottslighet. Men då är det viktigare vad som händer under tiden när ett frihetsberövande pågår än hur länge det pågår. Och här finns ju en uppenbar konflikt när kriminalvården är hårt ansatt och har en väldigt stor och snabb utvidgning. Då har man inte möjlighet att genomföra behandlingsåtgärder under frihetsberövandet som faktiskt har brottsförebyggande effekter. Det kan man inte göra när det är dubbelbeläggning och personalbrist. Och här ser vi i Sverige nu en unik ökning av antalet personer som döms till fängelse. Den siffran har legat på ungefär 5 000 personer, nu kanske runt 7. Och kriminalvårdens egen prognos för de kommande 10 åren är att med alla de här förslagen, inklusive det som presenterades idag, så skulle den siffran ligga på kanske 40 000 om 10 år. Mm. Och det är väldigt mycket resurser som måste till om det här inte ska bli en ineffektiv och dyr förvaring av brottslingar. Som kanske har någon slags effekt under tiden de sitter inne, men som kan riskera att få negativa effekter på brottsligheten i stort om man ser på lite längre sikt.
Mm. Finns det länder som jobbar annorlunda, Tova, och som man snarare bör snegla åt?
Ja, i Kanada finns det en hel del forskning om vad som har brottsförebyggande effekter till exempel som påverkar hur straffsystemet är utformat där. Men man kan ta ett sånt enkelt exempel som USA där man under lång tid har satsat mycket på att låsa in fler under längre tid. Och där har man nu på lokal nivå åtminstone börjat intressera sig mer för hur fängelser och fängelsesystemet ser ut till exempel i de nordiska länderna, åtminstone hur det såg ut för kanske 20-30 år sedan. Som en inspirationskälla för att hitta mer effektiva och mer humana metoder för att hantera och ta problemet med brottslighet på allvar.
Mm. När det gäller det här med återfallsfrekvensen så är den ju hög för de som avtjänat ett fängelsestraff i Sverige idag. Finns det åtgärder och straffpåföljder som inte i samma utsträckning leder till vidare kriminalitet som fängelsestraff?
Så det som man kan säga om det är väl att snabbare tag ofta har bättre effekt än hårdare tag, särskilt när det gäller unga lagöverträdare. Att lyckas man ingripa snabbt och se till att verkligen utreda och lagföra brott så att det blir en konsekvens, då har det en större betydelse. Och som sagt, även längden, där innehållet är viktigare än längden. Och en annan väldigt viktig sak ur brottsförebyggande synpunkt är hur övergången ser ut mellan frihetsberövande och frihet. blir man helt enkelt utslängd på gatan när straffet är slut, så är det en annan risksituation än om det finns utslussningsåtgärder där den här personen som har begått brott får ett stöd att återigen anpassas till samhället. Och där kan väl också lägga till att den anledningen till att man tar hänsyn till gärningspersonens situation eller att man har mildare påföljder, det är egentligen inte för att straffsystemet tycker synd om gärningspersonen, utan det är för att man helt enkelt har sett att den typen av hänsynstagande har bättre brottsförebyggande effekter.
Vi säger tack till Tova Bennett, straffrättsforskare vid Lunds universitet, och också tack till Sveriges justitieminister Gunnar Strömmer.
Och nu i studiet om första mötet mellan USAs president Trump och Tysklands nye kansler Merz. Donald Trump ska ta emot Merz i Vita huset om en liten stund.
Ja, med oss nu på plats från Vita huset, vår USA-korrespondent Gina Lindberg. Vad kommer mötet mellan Trump och Merz handla om, Gina?
Ja, vi står precis här utanför Vita huset och jag ska säga att det inleds alldeles strax, så att vi väntar på att den här tyska bilkolonnen ska rulla in genom grindarna för att välkomnas av president Donald Trump. Så att just nu riktar alla fotografer här bredvid mig sina kameror mot entrén här i West Wing, där Trump strax väntas komma ut för att ta emot Friedrich Merz. Och det här är ju första gången de träffas, och det kommer i ett läge när relationen mellan USA och EU är väldigt spänd, och högt på agendan idag står frågor där man står ganska långt ifrån varandra, nämligen synen på Ukraina, där Friedrich Merz kommer att argumentera för stöd till Ukraina. Trump kommer prata om behovet av direkta fredssamtal mellan Ryssland och Ukraina. Sen kommer ju också NATO stå högt på agendan. Där har Tyskland lovat mer pengar till NATO-samarbetet, något som Trump har efterlyst. Och ett annat självklart ämne idag är ju ekonomi och handel, och den väldigt, väldigt heta frågan om tullnivåer och fortsatta handelsrelationer.
Är det Merz stora test det här?
Ja, det finns ju stora skillnader i synen på vad de tycker i en rad frågor. Så att det här blir ju en sorts test på relationen mellan Tyskland och USA just nu, som ju är rätt spänd. Och det finns ju stora skillnader i synen på Ukraina, inte minst där Merz har uttryckt tydligt stöd tillsammans med sina kollegor inom EU till Ukraina. Och Trump har ju ofta låtit som att han har upprepat argument från Kreml när han har talat om kriget. Så att där finns det ju stora olikheter. Och även förstås i synen på handel och tullar, där Trumps tullar är ett ekonomiskt hot för Tyskland och för ambitionen att bli det där ekonomiska tillväxtlokomotivet som Merz brukar kalla det, där tysk export kan skadas av de amerikanska tullarna. Och där vill Trump ha bättre villkor för USA och radera handelsunderskottet. Idag är det så att Tyskland exporterar mer varor, betydligt mer varor till USA än tvärtom.
Vi har med oss Daniel Alläng också, vår Tysklands korrespondent. Hur beskrivs relationen mellan USA och Tyskland där hos dig?
Ja, det här är ju ett otroligt starkt band. Alltså, USA och Tyskland historiskt sett, hela efterkrigstiden, bygger ju på det på något sätt. Checkpoint Charlie här i Berlin, Ich bin ein Berliner, John F. Kennedys berömda uttalande när han var här i Västberlin, som inte bara handlade om att USA, att det var kul att vara i Berlin, utan det handlade om att USA alltid skulle försvara Tyskland om ryssen eller Sovjetunionen kom då under kalla kriget. Ronald Reagans uppmaning vid Berlinmuren att tear down this wall, Mr. Gorbachev, och så vidare. Det är nästan en mytisk relation på något sätt. USA och sina soldater i Tyskland och så. Så det här är ett väldigt viktigt möte för Tyskland. För den här relationen har ju vacklat på sistone. Merkel och Trumps relation var kylig. Biden och Scholz relation var bra. Nu får vi se hur den blir mellan Merz och Trump. Det blir väldigt intressant att se. Och jag har sällan sett ett så stort intresse här i Tyskland för ett statsbesök från en tysk förbundskansler någonstans i världen, framförallt inte då i USA. Det är väldigt stort här, och många är väldigt, väldigt nyfikna på det här, så går inte minst psykologiskt då.
Ja, men är tyskarna förberedda på någon slags bakhåll?
Ja, det diskuteras ju väldigt mycket det, om det ska bli något liknande som Zelensky råkade ut för eller den sydafrikanska presidenten till exempel. Det spekuleras om det, och det spekuleras också i både amerikanska och tyska medier att Trump kommer ta upp det här med den yttrandefriheten i Europa, stöd till AfD och sånt som J.D. Vance, vicepresidenten, överraskade med när han var i München på säkerhetskonferensen, om ni kommer ihåg, i våras. Det sägs att det möjligen kan komma upp, men sen finns det också förhoppningar här om att det här mötet ska kunna gå bra, eftersom de har pratat med varandra flera gånger i telefon. De har varandras mobiltelefonnummer. Det är bekräftat att de liksom smsar varandra regelbundet. Mads talar väldigt bra engelska för att vara en tysk förbundskansler, och han har stor erfarenhet av amerikanskt affärsliv eftersom han har arbetat då på BlackRock, den amerikanska finansbolaget. Så det finns tecken i skyn på att det här skulle kunna gå bra, men det beror ju också lite grann på vilket humör Trump är på. Sen är det som lyfts fram också, som Gina sa, är viktigt att Tyskland har ju genom Mads också sagt att vi ska nu investera i vårt försvar, vi ska rusta upp, vi går med på 5% till och med om det är det som krävs i NATO. Det har nog fallit i god jord i USA. Det fick vi tecken på när amerikanska försvarsministern yttrade sig och hyllade Tyskland för någon vecka sedan. Det fick också viss uppmärksamhet här. Så i stort sett finns det förhoppningar på att det här ska kunna gå bra ändå. Men nyfikenheten på just det du frågar om, Lasse, det är att hur ska det se ut där i Oval Office? Ska det bli en sånt här bakhåll eller en sånt här bråk som det blev då, eller ska det fungera bra?
Vi får se hur det blir med det där då. Men jag tänkte en annan sak, Daniel. I Tyskland, till Tyskland, kommer ju då också Israels nya utrikesminister. Det där är också en relation som är speciell, Tyskland och Israel. Hur skulle du beskriva den där relationen?
Alltså, den är ju alltid stark, har alltid varit det. Alltså, utan Tyskland inget Israel, alltså utan förintelsen som Nazi-Tyskland orsakade, så funnits inte staten Israel, i alla fall inte på det sätt som vi har den idag. Tyskland känner ett otroligt ansvar för Israel, men det intressanta på senare tid har ju varit att Merz-regeringen, både Merz själv och hans utrikesminister, har höjt tonläget mot Israel ganska mycket och pratat kritiskt om Israel på ett sätt som tyska förbundskanslerer, som det heter i plural, inte har gjort tidigare, och det har väckt uppmärksamhet och debatt här också i Tyskland.
Mm. Och nu när Israels utrikesminister är på besök, håller man fast vid den linjen då?
Ja, jag tyckte det var intressant idag. De har ju träffats och haft presskonferens. Jag tyckte Johan Wadefull, som han heter, den tyska utrikesministern, var något mer nedtonad i sin kritik tidigare. Han är en av de som har sagt de mest kritiska sakerna om Israel tidigare och fått kritik för det även internt inom den tyska regeringen, och han lät lite mer nedtonad idag. Han pratade om att det inte är aktuellt alls att erkänna en palestinsk stat, och det är inte aktuellt alls att Tyskland skulle rösta för det som EU har föreslagit, att man skulle säga upp det här associeringsavtalet, samarbetsavtalet med Israel. Så han var lite mer försiktig idag, även om han också sa att det här med Israels godkännande av nya bosättningar på Västbanken, det kallar han för, det var emot folkrätten. Så det var lite mer nedtonat, kom fortsatt mer kritik, men på ett lite mer, vad ska man säga, nyanserat sätt kanske.
Det har samtidigt bland annat på EU-nivå talats om huruvida Tyskland kan överväga att stoppa vapenleveranser till Israel. Vilka besked kom där idag?
Ja, ganska tydligt besked måste man säga från Johan Wadefull, den tyska utrikesministern. Hör själva.
Natürlich wird Deutschland Israel auch durch Waffenlieferungen weiter unterstützen. Das stand nie in Zweifel.
Ja, självklart kommer Tyskland att skicka vapen till Israel. Det har aldrig varit ifrågasatt. Men faktum är att Wadefull själv i en intervju nyligen sa att tyska vapenleveranser till Israel kommer prövas mot om huruvida de då följer folkrätten. Och det tog han tillbaka lite grann, upplevde jag idag då, när Gideon Saar, den israeliska utrikesministern, stod vid hans sida här i Berlin för någon timme sedan eller så.
Ska vi hoppa tillbaka lite snabbt till Washington och Gina Lindberg? Det här andra mötet som ni står och väntar på, kanslern väntas till Vita huset. Vad är det som ska hända här framöver?
Precis, han anländer, det tyska entouraget här kommer att anlända om några minuter, och sen inleds mötet, och Vita husets pressavdelning har meddelat att i början av mötet så kommer Trump bjuda in journalister i ovala rummet. Det där är ju precis det han har gjort vid tidigare utländska besök. Och det är ju då det här kan uppstå, den här Zelensky-behandlingen. Om han har någon förberedd kritik att leverera så kan den komma då. New York Times rapporterar, som Daniel var inne på, att Trump planerar att konfrontera Friedrich Friedrich Merz när det gäller just yttrandefriheten. Där har ju Trump-administrationen tidigare riktat stark kritik mot Tyskland om behandlingen av ytterhögerpartiet, AFD. Och det är väl så att alla utländska ledare som kommer hit till Vita huset är numera förberedda på att en sån här situation kan uppstå. Det var en kommentator här som kallade det för den nya invigningsriten i ovala rummet.
Gina Lindberg i väntan på tyskarna alltså i Washington. Daniel Alling hörde vi också, vår Tysklands korrespondent.
Nu om antisemitismen i Sverige som ökat efter Hamas terrorattack den 7 oktober 2023.
Och det här vittnar ju judiska församlingar och organisationer om i en intervjustudie som publicerades av Brottsförebyggande rådet, Brå, idag.
David Shannon är enhetschef på Brå och den som sammanställt den här rapporten. Vad är det ni hör när ni pratar med judiska församlingar och organisationer?
Ja, men vi hör att det finns en ganska stor variation mellan olika judiska organisationer, både när det gäller utsatthet för antisemitiska hatbrott och otrygghet. Det vill säga att de sällan blir utsatta, men det är flera blir utsatta mer eller mindre jämnt, och det har varit så under lång tid, och flera upplever en stor ökning av organisationen som medlemmarnas utsatthet efter terrorattacken den 7 oktober 2023 till nivåer som de tidigare inte varit med om.
Mm. Hur ser antisemitismen ut i samhället idag?
I samhället totalt kan vi inte uttala oss om, men när det gäller de judiska församlingarnas och organisationernas erfarenheter så pratar de om upplevelsen av ett stor ökning av utsatthet för hat och hot i olika sammanhang, men det är också exempel på skadegörelser och andra typer av brott mot judiska verksamheter i olika delar av landet, och det har stora konsekvenser för både verksamheterna och deras medlemmar.
Vi ska släppa in en till gäst i samtalet, nämligen Daniel Janusz, ordförande för det judiska ungdomsförbundet. Välkommen till Studio 1. Känner du igen dig i beskrivningen här?
Jag känner absolut igen mig. Jag tycker att David precis ringade in stora delar av problemet, och jag tycker att rapporten bekräftar det som vi själva har sagt under 1,5 års tid, nämligen att läget är allvarligt och att unga judar i Sverige är särskilt utsatta.
Handlar det mest om sociala medier, eller är det i den fysiska verkligheten också som du upplever det?
Det är en kombination, det skulle jag verkligen säga. Det allvarliga är väl att man kanske blir utsatt för antisemitism i skolan. Man kommer i kontakt med det på olika sätt där. Tar sig hem, går in på sociala medier, försöker ta en paus från verkligheten. Och där också möts av samma typ av uttryck.
Mm. Vad var den senaste upplevelsen av det du hade själv?
Personligen så har jag polisanmält händelser som jag har varit utsatt för. Det har varit saker som har varit i det fysiska rummet, men det har också varit saker som har drabbat mig digitalt och drabbat oss i våran rörelse digitalt.
Ja, men typ fysiskt då? Eller vill du inte prata om?
Nej, helst inte.
Nej, okej. Okay. Ja. Hur har det förändrats då sen 7 oktober?
Det har skett en förflyttning, skulle jag säga, av vad för typ av begrepp som används, vad som är normaliserat och okej att säga och uttrycka. Positionerna förflyttas ständigt, och det här gör att även unga judar kan ha svårt att navigera i landskapet och kan ha svårt att konstatera vad som möjligtvis är antisemitiskt, vad som inte är det, men där man upplever att nu jag mår inte bra av det här som händer mot mig.
Men hur då? Vad är det här svårt att navigera? Vad menar du?
Olika begrepp blandas samman. Man kanske får... ja, men det kan till exempel vara om det ritas hakkors i skolan. Mm. Ritas det på ditt bord så kan du känna dig väldigt personligt attackerad. Mm. Ritas det i matsalen så kanske det inte är riktat direkt mot dig, men det kan ändå lämna en känsla av att nu är någonting, nu händer någonting här mot mig.
I rapporten så beskrivs det som att efter den 7 oktober så har antisemitismen riktats mot den judiska minoriteten från oväntat håll, David Shannon, enhetschef Brå. Vad kan det handla om?
Jo, men det är så. Vi gjorde en fördjupningsstudie om antisemitiska hatbrott för 6 år sedan. Och när det gäller gärningspersoner, om man säger så, så det är så man att de kan komma från många olika håll i samhället. Det finns antisemitism inom politiken från vänster till höger, inom både sekulära och religiösa grupper och även inom våldsbejakande grupperingar med olika ideologiska ståndpunkter. Men sen finns det också en antisemitism bland människor som inte har någon grupptillhörighet överhuvudtaget. Och det som våra intervjupersoner upplever nu, det är att under den här perioden sen den 7 oktober 2023 så har man upplevt en utsatthet från delar av majoritetssamhället som man tidigare inte har upplevt har uttryckt sig på det här sättet mot judar.
Så det kommer från en klar himmel då, kan man säga på något sätt?
Ja. Mm.
Vill du utveckla det som Daniel var inne på, om att det har skett en normförskjutning och blivit okej att säga saker som om judar i den offentliga debatten som tidigare ansågs antisemitiskt?
Ja, men det bekräftar den bilden som vi har fått i våra intervjuer, att det används ett grövre språk. Man säger saker som inte sades tidigare så öppet, och man säger, det sägs mer fritt, och det sägs i flera olika typer av sammanhang, på jobbet, i skolan, på sociala medier och så vidare.
Mm. Daniel Janosch, känner du dig själv otrygg när ni har sammankomster med judisk ungdom till exempel?
Jag tycker att polisen gör ett strålande jobb i att se till så att vi har det tryggt och säkert. Jag själv känner mig trygg, absolut. Jag kan förstå om vissa inte gör det, men det är tryggt.
Mm. Upplever du att gränserna hela tiden förflyttas för vad man får säga om judar?
Det skulle jag säga, ja.
Mm. Finns det någon, det här kanske är en konstig fråga, men upplever du att det blir någon slags normalisering med den där otryggheten också?
Till viss del kanske. Mm.
Och hur då? Att...
Ja, men kanske att man kan känna att en plats inte är lika trygg om den inte har samma typ av säkerhetsåtgärder.
Mm. Mm. Okej. Okay.
Mm. David Shannon på Brå, ni kommer ju även i de här rapporterna med förslag på åtgärder för att bryta den här utvecklingen. Vad är det ni föreslår?
Alltså, vi lyfter 2 områden där vi tycker det vår intervjuer ger ett underlag för att det behövs saker. Den ena är skolan, som Daniel har varit inne på, att det behövs bättre kunskap om olika uttryck för antisemitism i skolan för att kunna reagera det när det kommer till uttryck. Men det är också flera av våra intervjupersoner som upplever att skolor inte reagerar och markerar när barn utsatts för antisemitiska påhopp och mobbning. Så vi tycker dels att det behövs en kunskapshöjning i skolan om de olika typer av uttryck som antisemitism kan ta, men också att det behövs en bättre markering från skolledningar om att antisemitism inte accepteras.
Är det slutsatser som du håller med om, Daniel?
Absolut. Det behövs en kunskapshöjning på 2 sidor. Dels en proaktiv kunskapshöjning där man kanske pratar om vilka judar är och vad våra traditioner är och hur det ser ut, men även kring den moderna typen av antisemitism och vilka uttryck den tar.
Vi säger tack till David Shannon, enhetschef på Brå, och Daniel Janosch, ordförande för Judiska ungdomsföreningen. Stort tack för att ni kom till Studio 1.
Tack. Tack.
Och ämnet nu är skog. Regeringen väntar snart fatta beslut om att gödsla mer skog för att träden ska växa snabbare.
Samtidigt har forskare varnat för att ökad gödsling kan leda till större problem med torka och stormskador.
Och Hjalmar Lådon är professor i skogslandskapets biogeokemi vid Sveriges lantbruksuniversitet.
det som vi så att säga oroar oss mest för vad gäller framtiden, det är osäkerheten som man kan komma i om man börjar storskaligt att använda gödsel. Att det kan få konsekvenser just för känsligheten mot stormar, mot torka. Och då lägga ner en massa resurser på, och att staten ska kunna subventionera gödsling på väldigt stora arealer. Det kan liksom få, det kan slå bak ut och få motsatseffekter än det man önskar.
Vi står mitt i ett forskningsexperiment i grönskogen några mil väster om Umeå. Alla träd runt oss är lika gamla, men på ena sidan har granarna fått växa i sin egen takt och på andra sidan har forskarna hällt på rejält med gödsel, betydligt mer än vad man gör i det vanliga skogsbruket.
Och så här är det också gödslat, så träden är också väldigt höga och stora här.
De gödslade granarna ser ju minst dubbelt så tjocka ut i stammen.
Ja, minst, ja. Det är också väldigt mycket mer döda grenar eller döda träd som ligger här. Träden blir ju känsligare för toppbrott. De blir känsligare för att blåsa omkull. De behöver ju inte lägga lika mycket resurser på att bygga ut ett stort rotsystem. Därför det finns så mycket näring. Om de inte har samma rotsystem så har de inte samma fäste i marken. Och då kan de lättare blåsa omkull. De blir känsligare för vattenbegränsning. Så är det väldigt torrt så kan de liksom få sådana effekter. Och ett träd som inte får tillräckligt med vatten blir känsligt för att bli angripna utav olika skadegörare. Och här har vi ju ett sådant exempel på hur ett trädet har blivit skadat. Och sen så ser man här i hackspetten som har varit framme här. Hela trädet är ju påverkat. Så det här mår ju inte bra, den här granen.
För ett par år sedan utredde Hjalmar Laudon tillsammans med flera andra forskare effekterna av ökad skogsgödsling och kom fram till att de negativa effekterna var för stora. Men regeringen vill alltså gödsla mer skog efter en period när träden i Sverige vuxit betydligt långsammare än tidigare. Något som bidrar till att vi ser ut att missa EUs klimatmål för skogen eftersom den fångar mindre koldioxid då. Skogsstyrelsen har på regeringens uppdrag tagit fram ett förslag om att 3 miljoner hektar skogsmark kan gödslas. Det motsvarar en yta större än Småland. Och enligt myndigheten kan den årliga gödselspridningen öka från 30 000 hektar till 50 000 hektar per år. Men man lyfter samtidigt risker som ökad känslighet för storm och torka och att det blir mindre bär och svamp i skogen. Professor Hjalmar Laudon på SLU visar att det blir stor skillnad på marken i gödslad skog.
Den där skogen är väldigt mörk. Det är bara mossa på marken. Blåbärsris försvinner. Och framförallt då i områden som, där det finns mycket renlav så påverkas ju den väldigt negativt av gödslingen.
Det finns ytterligare ett förslag om ökad gödsling och det kommer från miljömålsberedningen där en majoritet av riksdagspartierna vill att staten ska betala skogsägare för att gödsla mer som ett steg mot att klara EUs klimatmål. Professor Hjalmar Laudon är skeptisk.
Gödslingen kommer inte att lösa den frågan. Det är som ett blindskott på något sätt. Det ger en viss tillväxtökning, men den kommer vara marginell. Det kommer inte kunna svara upp på den så att säga kolskuld vi har.
Redan i sommar kommer hundratals ton vita gödselkulor att regna över skogar i norr. Och det är från en helikopter med gödselspridare. Bland annat gör skogsägarföreningen Norra Skog sin största gödselsatsning någonsin. Den produktionsansvariga Carl Sköld säger att intresset bland markägarna är stort.
Det rör sig väl i dagsläget om mellan 60-70 objekt som vi ska åka och gödsla då. Skogsägarna ska ju som sagt få hjälp och få ekonomisk nytta för dem samtidigt som de bidrar till en stor samhällsnytta i framtiden genom att binda den här koldioxiden såklart. Det är ett väldigt effektivt och bra sätt att bedriva aktivt skogsbruk såklart.
Ska man hålla på med skogsgödsling om det finns såna här ändå osäkerheter och risker?
Ja, givetvis så man måste ju utföra åtgärden så noggrant som möjligt. Vi måste ju minimera risker så gott det bara går. Men alla typer av, ja men skogsbruket är en jätteviktig del av Sverige. Och ja men risker tas ju egentligen hela tiden. Så jag ser det väl som att det har en väldigt stor nytta snarare än risk så länge man sköter det på så bra sätt som möjligt.
Enligt Skogsstyrelsen gör gödsling klimatnytta även om tillverkningen av kvävegödsel kräver mycket energi. Och företaget Jara som säljer konstgödsel har gjort egna beräkningar som visar på ett plus för klimatet trots fossila utsläpp från gödselfabriken i Tyskland, lastbilstransport i Sverige och spridning med helikopter. Varken liberala klimat- och miljöministern Romina Pourmokhtari eller landsbygdsminister Peter Kullgren, kristdemokrat, vill bli intervjuade om riskerna med ökad skogsgödsling. Peter Kullgren skriver till Ekot att regeringen värnar om skogsnäringens konkurrenskraft och att det är av stor vikt att öka tillväxten i skogen. Skogsstyrelsens förslag bereds nu i regeringskansliet. För att nå EU:s klimatmål finns andra alternativ än skogsgödsling, säger professor Hjalmar Laudon.
Och det är ju liksom att försöka minska avverkningen. Det är den enda som man kan påverka på kort sikt. Eller göra andra åtgärder. Man kan göra kompensationsåtgärder på andra så att säga, delar utav de här klimatöverenskommelser man har gjort på EU. Och det verkar man inte vilja ta i med tång, så att det är svårt då. Då hamnar man i gödslet.
Konstaterade professor Hjalmar Laudon alltså, och reporter var Magdalena Martinsson.
Nu är det snart slutsnusat för skolpersonal i Kungsbacka, i alla fall på arbetstid.
Det har funnits riktlinjer i flera år. De har inte åtföljts i alla skolor. Nu skärper politikerna anvisningarna till att också gälla e-cigaretter och vitt snus.
Men många reagerar nu och facket kritiserar beslutet. Ronny Ripgården, lärare och ordförande för Sveriges lärare i Kungsbacka, menar att lärarna blev förvånade då de inte kände till att snusande lärare var ett problem. Så här sa han i programmet P4 Extra tidigare idag.
Ja, de kommentarer jag har fått där, de tycker väl att det är nästan ett, de förstår inte riktigt, de tycker nästan att det är ett intrång i deras integritet. Så allvarligt har någon uttryckt sig. De är väl ganska klara på att nej, men vi snusar kanske inte framför eleverna, men när man gör det när man inte har elevtid eller undervisningstid så förstår man inte riktigt det här beslutet. Vi är ju välkomna ju arbetsgivarens initiativ att erbjuda avvänjning för de som behöver det. Så att det är klart att det finns en hälsoeffekt som är positiv. Men det är väl kanske tillvägagångssättet här som gör att lärare reagerar och att vi gör det lika så.
Men går det att se att det har funnits några problem kring det faktum att det finns snusande lärare på skolan?
Det är ingenting som vi har fått till oss någon gång att det skulle vara ett problem. Och, så att vi saknar ju lite underlag för hur stort är det här problemet. Och, för det är ju det påverkar ju rätt många medarbetare och jag har ingen siffra på hur många som snusar, men för de som snusar så påverkar det ju. Men som sagt, vi har inget underlag och vet inte hur omfattningen, därav kanske också vår förvåning.
Så långt Ronny Ripgården, alltså lärare och ordförande för Sveriges lärare i Kungsbacka.
Med oss nu Emanuel Forsell, moderat och ordförande för nämnden för förskola och grundskola i Kungsbacka kommun. Det saknas underlag, säger lärarfacket här. Vad säger du om det?
Min uppfattning är att det här grundar sig ur barnens perspektiv. Vi har ju vägt barnens rätt till en skolmiljö utan nikotin gentemot medarbetarnas rätt till att snusa under sin arbetstid. Och där har barnens intresse vägt tyngst. Och det grundar sig inte i att medarbetare skulle missköta snus till exempel.
Kan du förstå den kritiken som har förts fram?
Ja, men det kan jag göra, och jag tycker att delar av resonemanget är klokt. Jag tycker alltid att vi ska sträva efter att detaljstyra människors liv så lite som det bara går. Men det kan inte ske villkorslöst. Och vi tycker i grund och botten om att våra barn och elever ska ha rätt till en skolmiljö utan nikotin.
Men hur stort är det där problemet? Det vet ni alltså inte.
Att lärare missköter nikotinprodukter är inte alls särskilt stort. Vi har jätteduktiga medarbetare. Och som sagt, den här policyn har ju funnits i över ett decennium, och det handlar ju inte om att någon har misskött det.
Men ändå ska ni skärpa riktlinjerna. Varför det då i så fall?
Det vi gör, det är att vi kompletterar riktlinjen för att också omfatta e-cigaretter och vitt snus. Och de fanns ju inte på marknaden när den ursprungliga riktlinjen skrevs fram. Mm.
Det handlar ju precis som du är inne på om riktlinjer. Det är ett visst utrymme för tolkning. Det är upp till varje rektor att implementera detta nu. Vad är det som säger att alla skolorna kommer efterfölja det här den här gången?
Jag förväntar mig ju såklart att våra rektorer följer de riktlinjer vi fastställer. Sen får man göra det utifrån de förutsättningar som gäller på just den specifika skolan. Och man har ju som lärare, om man vill, möjlighet att använda snus på till exempel raster och på sin lunch.
Men har ni tänkt ut några piskor om det visar sig att de inte följer de här linjerna?
Absolut inte. Det har aldrig präglat den här typen av beslut, och jag har inga avsikter att vi ska göra det framåt heller. Tvärtom, vi jobbar med tillit och vi jobbar med dialog.
Säger Emanuel Forsell, alltså ordförande för nämnden för förskola och grundskola i Kungsbacka kommun. Tack så mycket för att du var med i programmet.
Tack så mycket.
Det var Studio 1, dagens producent Cecilia Tengmark.
Och Ekot kommer ju närmast 5:05 sen. Direkt efter Ekot, det politiska spelet som följs av radiokorrespondenterna Ryssland. Lite tips alltså att häng med över Ekot nu, som kommer presenterat av Elisabeth Lidén.
Regeringen vill se skärpta straff för gängkriminella som begår brott. Europeiska centralbanken sänker räntan. Och den kontroversiella skolavslutningstraditionen klassens tallrikar väcker blandade reaktioner. Här är Ekot 5:45 med nyheter, ekonomi, kultur och sport. Och vi börjar i Bryssel och NATOs högkvarter. För där har alliansens försvarsministrar träffats, och generalsekreteraren Mark Rutte håller en presskonferens i detta nu. Och med oss direkt från högkvarteret är korrespondent Andreas Liljeheden. Ja, Andreas, vad säger Rutte?
Han säger att man har fattat stora beslut, rent av historiska beslut, där man nu har enats om nya förmågemål. Det vill säga, vad ska varje NATO-land satsa på för att stärka sitt försvar de kommande åren? Och sen så sa han också alldeles nyss för första gången offentligt vad han tycker ska bli NATOs nya investeringsmål. Pengar då som man måste satsa för att nå de här förmågemålen som man precis har klubbat. Och vi kan ju lyssna på vad Rutte sa.
I will propose an overall investment plan that will total 5% of GDP in defense investment, 3.5% of GDP for core defense spending. This is based on what it will cost to meet the new capability targets that ministers have just agreed, and 1.5% of GDP per year in defense and security related investments like infrastructure and industry.
Och han säger ju här att han föreslår att NATO-länderna ska sätta ett nytt mål och lägga 5% av sin BNP på försvaret, där 3,5% av BNP det ska vara rena försvarssatsningar, vapen, militär, utrustning, soldater och så vidare. Och sen ska man lägga ytterligare 1,5% av BNP på andra saker som kan kopplas till försvar. Det kan vara civilt försvar, det kan vara infrastruktursatsningar. Det har pratats om att man kunde inkludera stöd till Ukraina där, men det är det som Rutte föreslår.
Och USA har ju krävt försvarssatsningar på 5% av BNP. Kommer Trump att nöja sig med det här nu när han kommer till NATOs toppmöte om några veckor?
Ja, det är ju den stora frågan, och det är klart att de här 5% som Rutte föreslår, det är ju inte rena försvarsinvesteringar som Donald Trump har pratat om. Men jag tror ändå att Trump kan komma till toppmötet i Haag och åka hem med en vinst och kunna säga efteråt att ja, men titta här, nu blir det 5% som jag själv har krävt, även om det då är en bredare definition och vad vissa kallar för trixande med siffror. Men jag tror att om Rutte, NATOs generalsekreterare, lägger fram det här som ett mål, då kan man anta två saker. Det första är att det finns ett stort stöd bland NATO länderna för det här målet, det kommer troligtvis gå igenom, men också att det är förankrat med den amerikanska administrationen.
Och tidigare idag sa Rutte att försvarsministrarna skulle fatta ett historiskt beslut om nya mål för NATOs försvar. Vad innebär det?
Ja, men det innebär konkreta militära mål för alla NATO-länder. Hur många soldater ska man ha, hur många fartyg, hur många stridsflyg och så vidare. Och vissa av de här målen, det är kortsiktiga mål, andra är på ganska många år framåt i tiden, upp till 19 år framåt. Sen exakt hur alla de här planerna, målen ser ut för varje enskilt land, det vet vi inte, det är inte offentligt. Men man har pratat om att man ska satsa på luftvärn, missiler med längre räckvidd, men också logistik så att man kan förflytta soldater, tunga militärfordon inom NATO-länder och mellan NATO-länder.
Säger korrespondent Andreas Liljeheden. En ny utredning vill ytterligare skärpa straffet för de allvarligaste brotten. Bland annat ska organiserad brottslighet kunna ge dubbelt så långa straff. Justitieminister Gunnar Strömmer kallar utredningen den största kriminalpolitiska reformen i modern tid.
Jag välkomnar de här förslagen. Det här är ju totalt sett den största reformen av de svenska straffen som har skett i modern tid. Ett 50-tal straffskärpningar. Ja, nu ska vi förstås remittera de här förslagen och sen återkomma till vår väg framåt.
Utredaren, rikspolischefen Petra Lund, föreslår skärpta straff för grova våldsbrott, större hänsyn till brottsoffret och mindre till eventuella förmildrande omständigheter, samt att fängelse inte längre ska vara ett sista alternativ. Gängrelaterade brott ska kunna ge dubbelt så långa straff som idag, och fler fall där grov brottslighet ska oftare ge livstidsfängelse. Utredaren Petra Lund.
Men jag tror att det speglar helt enkelt bättre den samhällsutveckling vi har och de värderingar som finns i samhället idag.
Tror du att det blir minskad brottslighet genom att man har ett nytt system här?
Ja, vi kan väl hoppas det. Det är både en inkapaciterande effekt men förhoppningsvis också en avskräckande effekt när man ser att man riskerar att få långa fängelsestraff.
Reformen föreslås träda i kraft 2028. Den kan leda till 16 000 fler utdömda fängelseår, det vill säga nästan dubbelt så många som idag. Det innebär också en extra kostnad för kriminalvården på 16 miljarder kronor per år. Gunnar Strömmer igen.
Det är naturligtvis någonting regeringen ska ta ställning till framöver. Men vår inriktning är ju att straffen måste skärpas. Och det är klart att det innebär också en stor investering i den svenska kriminalvården.
Reporter var Ivan Garcia. En man som är anställd på en skola i Uppsala misstänks för ett fall av grovt sexuellt övergrepp mot barn och fem fall av sexuellt ofredande mot barn på skolan. Brottsoffren är flickor mellan 7 och 10 år, det skriver Åklagarmyndigheten i ett pressmeddelande. De misstänkta brotten ska ha begåtts mellan september 2023 och april i år. Mannen har varit häktad sedan den 15 maj. Ekonomi nu. Den europeiska centralbanken ECB sänker räntan som väntat. Christine Lagarde är ECB-chef.
We cut interest rates by 25 basis points.
Ja, det blev som de allra flesta förväntade sig, nämligen att ECB nu återigen sänker räntan med 0,25 procentenheter. Det för sjunde gången i rad. Den här gången ner till 2% för den ena räntan. Inflationen har blivit lägre och den europeiska ekonomin går knackigt, så en lägre ränta ska ge bättre fart på ekonomin i tider av ekonomisk oro, bland annat på grund av handelskriget. ECB är nu i en bra position att navigera genom den osäkra framtiden, säger Lagarde.
At the current level of interest rates, we believe that we are in a good position to navigate the uncertain conditions that will be coming up.
ECBs beslut kan också påverka svensk ekonomi på flera sätt. Till exempel så kan det påverka kronans värde jämfört med euron, och dessutom så är EU Sveriges största exportmarknad. Så hur det går för ekonomin där påverkar också svenska företag. Mer fart i Europa gynnar alltså svensk ekonomi. Om det blir ytterligare räntesänkningar ifrån ECB är fortfarande oklart. Christine Lagarde säger att framtida beslut styrs av olika data som kommer in, exempelvis inflationen, och att läget är mycket osäkert.
Especially in current conditions of exceptional uncertainty, we will follow a data-dependent and meeting-by-meeting approach to determining the appropriate monetary policy stance.
Reporter var Victor Jensen. Hamnstrejken fortsätter och mitt under pågående konflikt stämmer Hamnarbetarförbundet arbetsgivarna i domstol. Facket menar att uppsägningen av vice ordföranden Erik Helgesson var felaktig och kräver skadestånd. Fredrik Batzler är juridiskt ombud för Hamnarbetarförbundet.
De säger upp honom för att han har agerat fackligt. Det är ju förbjudet och det är också det som motiverar de höga, relativt höga skadestånden.
Och hur mycket pengar handlar det om totalt?
Nästan 1,8 miljoner och det är ju för att detta inte bara är ett angrepp på Erik Helgesson personligen utan man betraktar detta som ett angrepp på hela fackföreningen, alltså hela Hamnarbetarförbundet.
I vintras blev det tvist mellan facket och arbetsgivarorganisationen Sveriges Hamnar om en blockad av försvarsmateriel till och från Israel. Facket vann i arbetsdomstolen men det överskuggades av att dess vice ordförande och talesperson Erik Helgesson i samma veva varslades och senare under våren blev uppsagd från sitt jobb i Göteborgs hamn. Fredrik Batzler tycker att arbetsgivarens skäl är vaga.
Att han inte skulle vara lojal mot företaget och att han ska ha brutit mot säkerhetsskyddslagen.
Hamnarbetarförbundet kräver nu att AD ogiltigt förklarar uppsägningen. Den har inte sakliga skäl och bolaget har hindrat Erik Helgesson från att utföra sitt fackliga uppdrag och kränkt både hans och fackets föreningsrätt enligt stämningsansökan. Facket kräver också att domstolen ska besluta att Helgesson får behålla jobbet medan processen pågår. Gothenburg Roro Terminals vd Maria Franksen skriver i ett sms att hon aldrig kommenterar personalärenden. Tidigare har företaget uppgett att varslet skedde med hänsyn till rikets säkerhet. Parallellt med stämningen är det strejk. Idag är hamnarna i Umeå, Sundsvall och Halmstad. Ett av fackets krav är ökat skydd för förtroendevalda.
Det finns en bakgrund i de kraven som man ställer i det som händer på arbetsplatserna, men inte någon direkt koppling till den här tvisten.
Reporter var Anders Hjelmin. Börserna nu i Stockholm stängde den på plus 0,5%. London steg med 0,1% och i Frankfurt gick börsen upp med 0,2%. I New York har Dow Jones hittills gått upp med 0,3%, Nasdaq upp med 0,7%. Och på valutamarknaden kostar en dollar 9 kronor och 57 öre, en euro kostar 10 kronor och 95 öre. Du lyssnar på Ekot i P1 och lite senare i sändningen så kommer det att handla om den kontroversiella traditionen som kallas klassens tallrikar som vissa skolor nu slutar med. Men först utrikes. För Israels starkaste bundsförvant i Europa, Tyskland, är emot att EU bryter associeringsavtalet med Israel. Det sa idag Tysklands utrikesminister när hans israeliska kollega var på besök i Berlin. Och Tyskland kommer inte sluta leverera vapen till Israel.
Natürlich wird Deutschland Israel auch durch Waffenlieferung weiter unterstützen. Das stand nie.
Ja, den tyska utrikesministern Johan Wadefuhl sa med sin israeliska kollega Gideon Zar vid sin sida att självklart kommer Tyskland fortsätta skicka vapen till Israel och att det aldrig har varit ifrågasatt. Wadefuhl har dock väckt stor uppmärksamhet på sistone med flera uttalanden om Israel som varit ovanligt kritiska för att komma från Tyskland. Han har bland annat sagt att just tyska vapenleveranser skulle prövas mot om Israel följer folkrätten i sitt agerande. Även förbundskansler Friedrich Merz har varit hårdare i sin retorik mot Israel på sistone. Det mer kritiska tonläget från den tyska regeringen ledde dock också till stark kritik här i Tyskland, även internt inom Merz-regeringen. Och under dagens möte var alltså den tyska kritiken mer nedtonad. Den tyska utrikesministern Wadefuhl sa till exempel också att han är helt emot förslag om att EU skulle bryta samarbetsavtalet med Israel.
Aber an dem Assoziierungsabkommen festhalten.
EU måste hålla fast vid associeringsavtalet med Israel, säger Johan Wadefuhl. Han undersöker också att det inte är aktuellt för Tyskland att erkänna en palestinsk stat och att det skulle skicka fel signaler. Men viss kritik kom han dock med. Johan Wadefoss sa nämligen också att bilderna från Gaza är chockerande och att de visar att för lite hjälp kommer in i Gaza. Dessutom kallade Wadefoss den israeliska regeringens beslut att tillåta ytterligare bosättningar på Västbanken för icke-förenliga med folkrätten. Daniel Alling, Berlin.
Nu är det många som slutar grundskolan eller gymnasiet. Och en tradition i många avgångsklasser är att göra så kallade klassens tallrikar, där varje elev beskrivs med ett par ord. Nu höjs röster för att traditionen borde slopas eftersom den kan leda till mobbing. Men niondeklassaren Tyra Skoglund ser fram emot att få en tallrik runt halsen.
Jag tycker att det är kul och jag vet att det även finns många i vår klass som faktiskt är lite taggade på det.
Tyra Skoglund går ut grundskolan om bara några dagar. Som tradition ska hennes klass dela ut papperstallrikar med så kallade klassens på. Där eleverna får varsitt epitet som deras klasskamrater har bestämt.
Vi har ett exempel där det är en som ska få så här klassens glädjespridare. Vi har klassens roliga.
Men på andra skolor har långt ifrån alla fått något positivt. Semira Wikström, som är skolchef i Huddinge kommun, berättar att hon har kommit i kontakt med många föräldrar och elever som vittnar om att papperstallrikarna fungerat som en form av mobbing.
Det var en elev som hörde av sig till mig och sa att man hade liksom fått kommentarer, att man hade då blivit klassens tjockis. Då går man ju inte hem från skolan och känner att det här var en fantastisk avslutning.
Hon tycker därför att traditionen ska slopas helt, även tallrikarna med komplimanger.
Man vet inte hur den här tallriken landar hos eleven, oavsett om det är positivt eller negativt.
På Vista skolan där Tyra går har lärarna börjat kontrollera vad som står på tallrikarna. Alexandra Sojs är rektor.
Det är faktiskt första året vi gör det här organiserat på det här sättet. Och ser jag att det inte fungerar, då kommer jag behöva ta bort.
Men Tyra Skoglund hoppas på att man kan hitta en lösning så att traditionen inte försvinner.
Om man kan hitta ett bra sätt så som vi har gjort att se till så att tallrikarna blir bra och snälla, så tycker jag ändå att man kanske kan få behålla det. För jag vet att jag och många andra elever tycker faktiskt att det är kul.
Reporter var Ylva Tidevall. Finlands regering vill skärpa kraven för att få permanent uppehållstillstånd i landet. Det skriver de i en proposition som lagts fram idag och som väntas gå igenom, rapporterar AFP. Nu vill de införa krav på språkkunskaper och arbetslivserfarenhet och att man ska ha bott 6 år i landet istället för 4 år som det är idag. Kultur nu. Nya hårdare EU-regler för import av antikviteter ska minska plundring. Men franska antikvitetshandlare är kritiska och kallar reglerna absurda. Anna-Karin Ivarsson på Kulturnytt berättar vad de svenska antikhandlarna tycker om de nya reglerna.
Just nu pågår faktiskt ett möte i Milano för branschorganisationen Sinoa för konst- och antikhandlare. Och Erik Edelstam som sitter i styrelsen är på plats. Och han säger att de nya EU-reglerna är på bordet under mötet.
Det är en av punkterna som vi diskuterar i och med att den är så pass aktuell.
Ja, de här reglerna träder i kraft den 28 juni och är tänkta att stoppa handel med stulna föremål från till exempel otillåten gravplundring. Och det nya är att det kommer att krävas omfattande dokumentation vid import av vissa föremål från utanför EU-land.
Jag måste ha dokumentationen för att vara säker på att jag får in föremålet.
Och Erik Edelstam håller med sin franska kollega att de nya reglerna kan begränsa importen även av helt oproblematiska föremål till EU.
Framförallt då kanske av de föremålen som inte just nödvändigtvis är de här gravfynden som liksom jag tror att de allra flesta människor har en förståelse för är känsliga, men för den andra typer av föremål som har sitt ursprung i ett tredje land som kanske egentligen inte är speciellt kontroversiella men där det då inte finns tillräcklig dokumentation kring. Jag skulle tro att det är liksom det största problemområdet.
Så handlare av antika föremål och konst kommer alltså behöva hitta dokumentation från långt tillbaka i tiden för att kunna importera vissa föremål?
Ja, och även privatpersoner påverkas förstås, det säger Erik Edelstam på telefon från mötet i Milano.
Man kan tänka sig att man ärver en släkting som har bott i USA eller Australien eller någonting och som äger föremål som då har sitt ursprung utanför EU-länderna och har ett högt värde, så måste du även som privatperson ansöka om importtillstånd.
Det sa Erik Edelstam, svensk antikhandlare som också sitter med i en expertgrupp som är underställd EU-kommissionen. Och jag pratade med Anna-Karin Ivarsson på Kulturnytt. Och nu är dags för sporten med Selma Jennervall. Och vi blickar framåt mot fotbolls-EM.
Nu när det är mindre än en månad kvar så börjar trupperna spikas. Här är senaste nytt.
Topptippade Frankrike åker till fotbolls-EM i Schweiz utan både superrutinerade mittbacken Wendy Renard och mesta målgöraren genom tiderna i Frankrike, Eugénie Le Sommer. Galenskap är att göra samma sak om och om igen och förvänta sig ett annat resultat, sa förbundskapten Laurent Bonnedi tidigare under våren när han citerade Einstein för att då förklara varför han inte plockat med den rutinerade duon till Nations League-spel. Nu är snart 35-åriga Renard och 36-åriga mesta landkampsspelaren Le Sommer alltså till och med utanför truppen till EM.
Reporter Susanna Andrén. Även i Englands trupp saknas några kuggar. Mittbacken Millie Bright som är utbränd, liksom målvaktshjälten Mary Earps och rutinerade Frank Kirby som båda väljer att avsluta sina landslagskarriärer efter petningen.
Och när får vi veta hur det svenska landslaget kommer se ut till EM?
Det får vi veta på onsdag då förbundskapten Gerhardsson presenterar truppen.
Tack så mycket för det, Selma Jennervall på Radiosporten. Och så vädret. I kväll skiner solen på många håll, men molnen tätar i de västra delarna av både Götaland och Svealand och följs efterhand av regnskurar. Även i mellersta Norrland ser det ut att bli någon skur under kvällen. Imorgon på nationaldagen så får stora delar av landet regn eller skurar, men i Östersjölandskapen börjar det med lite morgonsol. I norra Norrland däremot, där skiner solen fram till eftermiddagen och i inlandet och i fjälltrakterna får de en del skurar. Och temperaturer allmänt 12-17 grader. Du har lyssnat på Kvart i sex Ekot. Producent var Katarina Boive och jag heter Elisabeth Lidén. Och nu lämnar vi över till det politiska spelet.
Invandringens kostnader blir ett slagträ i migrationsdebatten, men hur tungt väger det? Och Moderaterna deppar när avståndet till oppositionen ökar. Går det att vända skutan med valet runt hörnet? Det här är det politiska spelet.
Mer och mer handlar om politiskt spel.
Kalla detta för politiskt spel.
Nu talar vi om politiskt spel.
Jag diskuterar gärna spelregler.
Att inte dras med i politiskt spel, men det är spelets regler.
Hej och välkomna till ett nytt avsnitt av det politiska spelet som spelas in på förmiddagen den 5 juni 2025. Hej Helena Isén.
Hejsan.
Hej Fredrik Furtenbach.
Hallå där.
I veckan kom Konjunkturinstitutets rapport om invandringens kostnader. Regeringen gav i det reviderade tidavtalet 2023 KI uppdraget att analysera nettoeffekterna för invandringen till Sverige, som man beskriver det korrekt, mellan åren 83 och 22. Och nu är det klart. Fredrik, vad landar Konjunkturinstitutet i?
De har gjort ett jättejobb får man väl säga. De har haft både hängslen och livrem och både presenterat olika rapporter med både egna och utomstående forskare. De är väl medvetna om att detta är ett ämne som väcker känslor. Det är ju Sverigedemokraterna som har drivit fram den här beställningen till Konjunkturinstitutet. Och de säger då för det första att det går inte att slå fast, att helt enkelt säga så här. Det här, så här mycket har invandringen kostat eller lönat sig totalt för Sverige. Så enkelt är det inte. De har inte kunnat se den totala effekten på till exempel jobb, löner, tillväxt, produktivitet. Fast de drar ändå då ett antal slutsatser om vad invandringen har betytt för de offentliga finanserna. Om du som lyssnar blir arg av det här så är det alltså Konjunkturinstitutet som du ska mejla. Jag har lyssnat på det här programmet.
Inte Fredrik?
Nej, precis.
Jaha, okay.
Men de kommer fram till att på 80-talet och just 2022, det sista undersökta året, då gav migrationen totalt ett plus. På plussidan ligger då skatteintäkter. På minussidan ligger olika bidrag, vård och skola till exempel. Perioden däremellan är det alltså inte ett plus utan ett minus. Och det är ganska stor skillnad på arbetskraftsinvandring och asylinvandring, det vill säga människor som flyr från krig och förtryck. Och en grundslutsats kan man säga är att asylinvandring kostar ofta i slutänden. Det ger ett negativt netto för statskassan. Medan arbetskraftsinvandring ofta lönar sig. Och det finns en beräkning som handlar om att en flykting har under den här perioden i snitt kostat de offentliga finanserna 25 000 kronor per år. Medan den som kommit hit för att ta ett erbjudet arbete ger ett netto på nästan 50 000 om året. Och även en del som har kommit hit på grund av asylskäl, vissa grupper, ger då skatteintäkter beroende på ålder, beroende på hur det går att få ett jobb. Efter lång tid så ger de som kollektiv pengar, alltså det ger en positiv nettoeffekt. I runda slängar tar det ungefär 15 år. Mm. Och medan arbetskraftsinvandrarna ger i snitt då skatteintäkter så gott som genast.
Och där stiger det också de senaste åren, och det beror väl på att det har kommit fler högkvalificerade arbetskraftsinvandrare på senare år, tror jag. Indiska ingenjörer och så vidare.
Just det, och just den här skillnaden då mellan flyktingar och arbetskraftsinvandrare, att det skulle skilja sig då mellan de här två grupperna, det är väl ingen skräll? Det här känner vi väl till?
Det är absolut inte någon skräll, den grundslutsatsen, men det här är ju ändå då första gången som en liksom statlig myndighet gör sitt bästa för att gå till botten då med den här frågan. Vad kostar detta eller vad ger det, så att säga, även om det är en begränsad genomgång som bara handlar om offentliga finanserna. Så att det finns ju ändå saker där som man inte har kunnat säga innan. Till exempel kan man väl säga att de har tittat extra även på 2022, det senaste året då, som går att undersöka, då har de kommit fram till att de asylinvandrare som finns i Sverige kostade ungefär 22 miljarder. De som kom hit av andra skäl, alltså främst arbetskraftsinvandring, de gav de offentliga finanserna 28 miljarder netto. Så det finns, det är liksom en konkret siffra. En grej som jag tycker är rolig är att även svenskarna kostade pengarna för de offentliga finanserna 2022. Alltså vi